ibland är man så där som att man får släpas upp för att vara i sån här situation. Ibland är man som en travhäst som ska ut på banan liksom. Och idag känner jag det senare i varianten. Och jag är, känns konstigt när man har varit med och förberett sig själv, men jag är förväntansfull på vad det kommer visa sig. Då kan man säga, åh, han har inte förberett sig så vidare, och det kanske är sant. Men jag tror att den helige ande är en fantastisk förberedelse, och den helige ande är vår hjälpare. Och jag tror att Gud vill uppmuntra oss med det idag. Och det, jag tror att i all kristen kyrka så är det den helige ande som är aktören, som skapar liv, som ger människor nya förutsättningar, så där människors livssituation förvandlas. Och vi ska se på ett par sådana situationer idag. Och jag tror att det är vår bön att vi ska få vara med om det. Och vi ska hjälpa varandra in i den friheten så att vi får vara med om det. Gud har kallat oss till det. Gud har kallat det till att vara en befriande gemenskap i andens kraft. Och det är spännande. Och det har alltid kännetecknat den kristna kyrkan. Mm. Känns det bra? Vad gott. Och jag ska tala, jag har kallat det idag. De brukar ju fråga dem som liksom spelar in. Men då är rubriken så här. Att på Guds uppdrag söka upp människor. Och apostlagärningarna handlar ju om hur den helige andes agerande genom människor. Hur människor ledda av Guds ande får se evangeliet få fäste på från början i människor. Alltså människor kommer till tro, låter döpa sig och blir del av den troendes gemenskap. Det är en del av den helige andes uppdrag, och där vill han använda dig och mig. Och det kan ju vara tyngande, eller så kan det vara faktiskt befriande att den anden vill göra det. Där Johan kommer till korta. Det är ju faktiskt fantastiskt. Men den helige ande vill också befria andra att tjäna i Guds rike med det som Gud har lagt i deras liv. Och det tror jag vi behöver ganska mycket av. Vi behöver hjälpa varandra att få vara sådana och med den begåvning Gud har gett oss. Och vi är olika, och det är hans tanke. Det ska vi också titta lite grann på. Och jag gillar, jag var någon som sa till mig efter vi hade haft samlingen i kyrkan, att du verkar ju vara en väldigt positiv kille. Och jag tror Gud är positiv. För jag tror att Gud ser möjligheter i varje situation. Det är det jag tycker jag läser i apostlärningarna. Och jag tror att sen har vi olika grundhållning och hur vi fungerar som människor. Men jag tror att vi ser möjligheter på ett annat sätt när vi umgås med Gud. Och umgås med en helige ande. Får uppmuntran av andra människor som tror i cellgrupper och liknande. Så ser vi möjligheter på ett annat sätt. Och Gud ser möjligheter i varje situation. I en av de situationer vi ska sitta på idag så får en kille ett uppdrag att gå till en väg som ligger öde. Och den öde vägen blir frälsningens väg. Ibland kan vi säga att här ser tomt ut, det här kommer inte hända mycket. Filippus fick det uppdraget, gå till den här vägen, den ligger öde. Det var det enda han visste. Vi ville veta så mycket många gånger, men det var hans enda ledtråd. Vi ser också hur en man som tidigare rasade av modlöst mot de troende, och det förstår ni att det är den som sedan blir Paulus, förstår en del av er. Han blir planterad in på ett nytt sätt, i ett nytt sammanhang, börjar tjäna. Då fanns det en kille som heter Barnabas som hjälpte honom in i gemenskapen, lyfte honom från Troas in i Antiochia. Vi ska prata en del om Antiochia då, det ska känneteckna den här kyrkan. Och då sätts han in i ett nytt sammanhang och får tjäna på ett nytt sätt. Hur var det möjligt? Jo, det var någon som såg vad Gud såg. Lyfter en människa som någon inte trodde på, som de flesta var rädda för. Och sa, här är du i ett nytt sammanhang. Vi jobbar ihop, du och jag. Vi behöver göra så med varandra. Där har vi lite av huvuddragen idag. Och så där är ju en del av vår uppgift som troende och som kyrka. Det är att kliva in, lyssna på Gud och på människan och leda henne mot Gud. Det var det som hände på den tomma gatan så småningom. Vi kommer in dit i texten sen. Men vi ska också vara uppmärksamma. Se det som Gud gör. Inte hur människor uppfattar det människor gör. Utan se det Gud gör i människors liv. Bekräfta det och sätta människor i ett sammanhang där de kan fungera. Kanske vara mentor åt någon, att stå bredvid. Det är det mentor betyder på grekiska. Att gå bredvid. Och det tänker jag att det är vår uppdrag som troende gemenskap. Och vi går till Apostlagärningarna 8:26. Att gå till en text, det var någon så här kyrkbegrepp. Men vi slår upp den och så läser vi därifrån vers 26 i det 8:e kapitlet. För att göra en jättesnabb flygbild för er som inte läser kan liksom hela upplägget i Apostlagärningarna. I början så kom det många människor till tro, men de var fortfarande judar, men de var från hela världen. De hade väldigt svårt för att förstå, även om Jesus sa att evangeliet är för alla folk, så har de svårt att förstå det. Och här börjar vi närma oss hur den liksom stora spridningen av evangeliet till alla folk är på gång. Och det är där vi kommer in, och det kommer ännu mer in när vi kommer till den situationen med Barnabas. Men från vers 26 i kapitel 8 så står det så här: en ängel från Herren sa till Filippos, gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var en mäktig hovenuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud, och han var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos, han får en ny instruktion: gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna förstå utan någon vägleder mig? Svarade mannen, och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta, och det är från Jesaja 53. Det är fantastiskt att han kom fram precis till vagnen när han läser Jesaja 53. Liksom ett får förs till slakt, liksom ett lamm är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos, säg mig, vem talar profeten om? Sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ställe med vatten, och hovmannen sa, här finns vatten, är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. Sen lyfter anden honom bort till ett helt annat ställe. Vilken spännande berättelse. Och det finns, tänker jag, en del ledtrådar i detta. Vi behöver inte ha hela världens alla instruktioner för att gå på andens ingivelse. När han fick reda på att han skulle gå till en öde väg så gick han genast. Han var van att lita på andens ingivelse och går på det. Han visste inte vad som skulle komma sen. Men han visste att den som ledde mig i början fortsätter säkert att leda mig. Och det skedde ju också. För sen så kom den här vagnen där han färdades. Så det kanske var lite konstigt. Men de satt ofta och läste högt när de åkte i vagnen. Så där. Det var ingen ovanlig händelse. Så det Anne sa till Filippos, att gå liksom så där nära vagnen. Det var ju liksom en förberedelse för att förstå. Aha, det är här han är. Så kunde liksom den anden arbeta i Filippos för att förstå. Vad är det som jag ska komma in här? Och så kunde de börja samtala om evangeliet. Och han hade varit i Jerusalem för att tillbe Gud. Han var en hedning som fruktade Gud. Så det första kan man säga, instruktionen han fick, den kan ju uppfattas galen. Gå till en tom väg, men han gjorde det. Gå fram till vagnen och håll dig in till den. Det börjar bli bättre. När han får frågan, vem talar profeten om? Nu börjar det likna något liksom. Nu känner man att man är på banan. Och sen kommer frågan, är det något som hindrar att jag kan bli döpt? Så leder Filippos honom till den här etiopiska hovmannen, till en tro, inte bara på att frukta Gud utifrån ett gammaltestamentligt perspektiv, utan att få en tro på Jesus Kristus som sin frälsare. Och jag tror att Gud kan använda dig och mig på det viset. Vi pratade i vår cellgrupp några stycken i veckan och vi sa att vi skulle önska att vi fick vara med om det här lite mer. Ibland är det lite ganska svårt att få till det, att komma på djupet med kollegor och grannar. Och vi sa, vi vet att Gud älskar oss lika mycket hur väl vi lyckas eller misslyckas, men vi skulle gärna vilja. Och det tycker jag tycker vi ska fortsätta be för varandra som kristen gemenskap, att vi får tillfället att dela evangeliet. Vi vet att en del är utrustade, det vi kallar evangelister, som kanske har det här väldigt naturligt i sig. Jag har inte det. Men jag har en längtan att jag ska få dela evangeliet. Och jag tror att alla kan få vara med och se andra människor komma till tro. Det är liksom grundkursen för oss. Och så kommer det finnas de här som uppmuntrar oss mer i detta, som har det här väldigt djupt på sitt hjärta. Och då ska vi inspireras av det. Och det tänker jag är en del av kyrkans uppdrag. Och jag tror det är en del av det som är nu. Jag tror den heliga ande liksom talar till oss. Vänd er utåt och se den andra. Och den andra kan vara i flera perspektiv. Men det är, tänkte jag härifrån den etiopiska hovmannen. Och det är ju spännande att han läste just Jesaja. Och en del av er vet ju att när den här hovmannen var i Jerusalem och tillbad, han var ju inte... De hade ju inte ett kors, för de trodde ju inte på det viset. Men de trodde ju på att den gammaltestamentliga Gud som älskar sitt folk och så. Men om vi får symbolisera närheten i templet, så fick ju hovmannen bara liksom vara på ett visst avstånd. Han fick inte gå in i den inre delen av templet, för han var inte jude. Och så läser han i Jesaja, och jag känner jag vill ta med det innan, för jag tycker det är liksom sån spännande story innan vi går in i nästa del här. Så läser han i Jesaja 53 och så fortsätter han. Han har en bit att åka, han skulle ändå ut till Gaza. En bit att gå med en vagn så. Och så tänker vi, i min tanke så kommer han så småningom till Jesaja 56. Och hur... som har som rubrik, Guds folk ska omfatta alla folkslag. Och det blir en bra övergång liksom till det när vi ska prata om Antiochia och det sen. Och det vi ska se vad jag väljer oss. Och främlingarna som har slutit sig till Herren för att tjäna honom älskar Herrens namn från vers 6. Och vara hans tjänare. Alla som håller sabbaten så att det inte ohelgar den och som står vid mitt förbund. Dem ska jag låta komma till mitt heliga berg. Och ge dem glädje i mitt bönehus. Och deras brännoffer och slaktoffer ska vara mig välbehagliga på mitt altare. Till mitt hus, och det var det man såg templet som, ska kallas ett bönens hus för alla folk. Tänk en hedning som läser detta och förstår så småningom att det kommer inte vara någon skillnad på mig och de som är födda in i detta. Och vi kan ju dra den bit. Det kommer inte vara någon skillnad för oss som kanske har fått tron allra från starten och på de som ännu inte tror men som blir en del av gemenskapen. Vi är alla ett folk. Det är ingen skillnad beroende på vilket folk vi är, kommer från. Från vilken, om vi har fått hamna här i stadsdelen av varför vi har flytt eller så. Så är det ingen skillnad. Vi är alla Guds folk. Och det är så Gud ser på oss. Och det är så vi ska se på varandra. Tillbaka till den här delen i apostlärningarna. Och nu ska vi till Barnabas, och jag säger Paulus, för då vet ni mer vem vi menar, även om han inte hade varit gått igenom sitt namnbyte. Ska vi se vad vi är där. Och det är ju spännande. Det här kanske, det ska inte bli en teologisk djupdykning, men jag sa inledningsvis, jag tror att vi ska vara en Antiochia-kyrka. Och för en del så säger det ingenting, och så ser jag en del som nickar här. Ja. Men för mig betyder det här att när vi rör oss här liksom i apostlärningarna, så kommer vi mot Antiochia. Vi börjar oss till ett nytt centrum av den världsvida kyrkan, som tidigare varit Jerusalem och det judekristna sättet att se på världen. Så kommer vi till Antiochia, som präglas av lärjungar från alla folk. Och där i Antiochia växer den första kosmopolitiska församlingen fram. Alltså den som inte ser några gränser egentligen. Och den ligger så, den har ansiktet mot Medelhavet, och så har de lite branta berg bakom sig. Där ligger Antiochia, och så öppnar sig mot hela världen rent geografiskt. Och jag tror att det är en poäng att ett evangeliet landar i Antiochia innan Paulus börjar sina stora missionsresor. För där börjar man förstå att det är så här Gud har tänkt. Gud har tänkt att evangeliet ska nå alla. Och när Jesus sa alla, så menar han inte bara som vi trodde i början, de här troende judarna från olika folk. Utan han menar verkligen alla från alla folk. Och det finns bara en kyrka, betyder också en kosmopolitisk hållning. Och det finns ingen rangordning, och det finns lokala församlingar. Det finns ingen rangordning inom den lokala församlingen. Och det finns också bara en kyrka. Så en kosmopolitisk kyrka för mig, det är en kyrka som utifrån det lokala perspektivet förstår också att vi ska omfatta här alla folk. Vi kommer inte omfatta kanske riktigt alla folk. Men vi skulle i alla fall kunna vara ett flera tiotal nationaliteter här. För det är så jag ser vår stadsdel ut. Det är, tycker jag, en målbild för Skogsroskyrkan. Alla folk. Och så har man en blick mot framtiden och mot världen. Och så när man ber, kanske både som gemenskap och som själv i sin bön, så ber man inte bara för den troende lokala församlingen, utan då ber man för hela den världsvida kyrkan. Alla som har satt sitt hopp till Kristus. Det är vi. Det är en kosmopolitisk hållning. Och det är det jag menar med att jag tror vi ska tänka på. Vi vill vara en Antiochia-kyrka. Och då tror jag det är en del av detta det innebär. Och vi ska in i den här texten nu. Jag blev lite inspirerad. Och det vi ska in och tala om nu, det är ju detta att se det som Gud gör, bekräfta det och sätt människor i ett sammanhang där de kan tjäna. Och här börjar ju en del predika för hedningar och ger evangeliet till icke-judar. Och då börjar man ju undra, vad händer där i det här sammanhanget? Vi kanske får skicka dit någon och kolla lite vad som händer. En spännande bild i detta, vi älskar ju att planera så. Men allt som anden gör går inte att planera. Det betyder inte att vi ska ha allt utan kontroll. Men här börjar anden agera på ett nytt sätt. Och hade Jerusalem församling fått styra detta, så hade det inte blivit så här. Men sen skickar man en Barnabas. Som är tröstens son, som är liksom kärleken själv. Och som åker och kollar hur har de det där i Antiochia. Ursäkta, vi har inte läst texten. Eller visst har vi inte läst den i 11:19? Nej, vi får ta med den. Jag hade ju med den för jag läste den i morse. Jag sa att jag hade sovit lite. Det som hade skingrats under förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia, och det förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Cypern och Kyrene, och när det kom till Antiochia predikade det också för icke-judar och lät dem höra budskapen om Herren Jesus. Herrens hand var med den, så ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren, och ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit fick han se bevisen på Guds nåd, blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Han var en god man fylld av helig ande och tro, och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsus för att söka upp Saul, alltså Paulus. Och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de att vara tillsammans i församlingen under ett helt år och undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Det var sammanhanget. Och det här var ju inte något som var regisserat av Jerusalemförsamlingen, av de 12 apostlarna, utan det var en följd av förföljelsen. Stefanos stenades och ett gäng lärjungar sprang för att rädda sitt liv. Men de sprang inte ifrån sin kallelse att dela evangeliet, utan de hittade, och en del gjorde det till de som var judar. Men så fanns det några cyprioter, Barnabas var också en cypriot, som också började dela evangeliet för sådana som var hedningar. Och jag tror att de kanske kände, nu är vi på gång att göra något förbjudet. Men så började de tänka, Gud verkar vara med oss. Vi kör vidare. Hoppas det inte kommer några från Jerusalem. Och sen kommer det någon. Och så tänker de nog, tur det var Barnabas. För tänk om det hade varit någon annan, så det här hade blivit mer besvärligt. Och så tittar Barnabas på detta. Och han var ju mjuk och stillsam, mycket herdemänniska. Och han tittar på det här och han såg ju att det här är Gud. Därför så bekräftade han det och sa att jag fortsätter och håller till den rätta läran här, så tar jag en sväng till Tarsus och så hämtar jag upp Saulus. Saulus var ju en som man knappt vågade ta med tång. Han var den som rasade av mordlust. Satte folk i fängelse liksom för de följde vägen. Han var liksom en rättrogen farisé. Barnabas tog inte med sig tången. Utan jag tror att han åker till Tarsus och sätter han sig ner och snackar med Saulus där. Och så säger han, ska du verkligen hänga här i Tarsus? Jag har ett bättre ställe för dig. Häng med till Antiochia. Där händer grejer, ser du. Och så tar han med Paulus till Antiochia. Och så säger han, vi jobbar ihop här, du och jag. Och det är det jag menar, det här tror jag vi ska göra mycket mer. Sätt människor i ett nytt sammanhang där de får blomma. Men när du har gjort det, så spring inte därifrån, utan var med ett tag. Så kommer nya människor in i lovsången, och så kan man träna sig och bli förkunnare, och så kan man träna sig i att hjälpa till med ljud och sådana här bitar. Och alla möjliga bitar. Var med, var mentor. Och så efter ett tag så säger man, nu åker jag vidare här. Så kan du vara kvar ett tag. Det tror jag är en väldigt god modell. Och det kunde varit så att Paulus hade blivit kvar i Tarsus, brännmärkt av tidigare erfarenheter, tidiga handlingar. Då behövs det en Barnabas som lyfter in honom och säger, jag tror på dig. Jag tror att du har en genuin omvändelse. Jag tror du är kallad, precis som han hade fått veta tidigare, att du är kallad att vara apostel för hedningarna. Och då säger Barnabas, jag tror på det. Och här börjar ju Barnabas se att här växer hedna kyrkan fram. Här ska du vara. Och så ger han honom den platsen. Nu ska vi se, jag har ju ett utkast också. Och det är ju spännande. Och även här, när vi pratar om Filippos, så fick det ju inte han hela resan på en gång. Och så är det även i det här fallet Barnabas och Paulus. Paulus visste heller inte hela resan på en gång. Det börjar ju liksom på vägen till Damaskus. Han blir blind och han förstår att oj, det finns en Gud och jag förföljer den guden. Och så hamnar han lite off och är i Tarsus ett tag. Och så hämtar Barnabas upp honom, sätter honom i Antiochia. Men de vet ju fortfarande liksom inte vad detta kommer att bli så småningom. Det är lättare att läsa historien baklänges, eller hur? Och ibland så kan vi tänka att det här var det som var. Eller så kan man bara sträcka sig med förväntan på framtiden och säga att det finns en anledning att Paulus var i Tarsus. Han förberedde hans hjärta, han förberedde hans undervisning. Han planterade sig i Antiochia för att undervisa en mängd människor där. Och ändå så tror jag att Paulus visste att det är inte här jag ska fortsätta vara hela livet. Gud har något annat. När han sa hedningars apostel så tänkte han något annat. Och det är det vi ser sen i Apostlagärningarna 13. Och där ska vi inte gå in i. Men då står det bara i andra versen. Avdela Barnabas och Saul för den uppgift jag har kallat dem till. Och så börjar det som är Paulus resa, det som vi har alla de här breven av. När han börjar resa runt hela Medelhavet och grunda församlingar överallt. Vem var hans reskompis i början? Barnabas. Ingen av dem visste det när de möttes i Tarsus. Att det var här som andra hade tänkt. Och det är det jag tänker i att vi ska vara en Antiochia-kyrka. Så tänker jag också, så finns också det utsändande perspektivet. Vi ska vara en kyrka, tror jag, som också ser till andra kyrkor kommer till. Både lokalt och andra i delar av världen. Sända missionärer, att utrusta människor till tjänst. Att människor som växer upp här känner, Gud har kallat mig. Det tycker jag är en god gemenskap. Vi ska gå in mot slutet här. Och då tänker jag så här, för att landa i den lokala sammanhanget här hos oss. Så tänker jag att när jag tänker Skogsroskyrkan, både lite vad som är nu, men när jag tänker på, och jag hoppas att jag har ett andens perspektiv på det. Så tänker jag att Skogsroskyrkan är en gemenskap som är lyhörd för anden. Att vi, och jag tror att Gud behöver befria oss än mer att vara det. Och Skogsroskyrkan är en gemenskap som berättar de goda nyheterna och leder människor till frälsning och döper dem till Kristus. Det ska vara kännetecknande för vår kyrka. Och allt det är inte tänkt att hända här i lokalen. Det mesta, 90-95%, kommer säkert hända hos dina grannar, hos dina vänner. Sådana som ni säljer på gemenskap med på ditt arbete. Visst vill vi vara en gemenskap som kännetecknas av att vi delar de goda nyheterna. Inte på ett sätt så att vi räknar och pekar fingret åt att ja, men Johan, du verkar inte vara så där vidare på det. Utan då tar vi i så fall en Barnabas-hållning och så säger vi, följ med mig. Jag har tränat det här på lite grann. Skulle du vilja vara med? Ja, tack gärna. Och sen så får vi hjälpa varandra i våra försök. Och så tänker jag att Skogsroskyrkan ska vara ett Antiochia. Som tänker, Guds ord till alla. Det finns ingen gräns. Vi öppnar oss mot hela världen. Vi är och kommer att bli en kosmopolitisk kyrka. Den profetiska församlingen ser även framtiden i ett nu. Och då ser man det Gud har tänkt. Och då tänker jag att då talar vi oss om det som ännu inte finns, som det redan fanns. Så gör Gud. Och Skogsroskyrkan ska vara en utsändande församling. Så sänder evangeliet lokalt och över hela världen. Och nu tänker jag säga så här. Det här är nog inte överraskande om man har varit med i kyrkan ett tag. Ibland möter man... Jag har ju varit med som, är som ledare i kyrkan här ett tag. Man kan man ju möta människor som känner att men det ger mig inte så mycket att lyssna på en predikan. Eller så recenserar man om den är bra eller dålig. Och det får man gärna göra. Ni kan få prata om den är bra eller dålig. Ja, det kan ni få göra med mig också. För mig är inte det viktigaste däremot. Utan när jag tänker, och när jag kanske ska tänka igenom vad jag talade själv. Så tänker jag, vad talade anden till genom det här som Johan försökte på ett stapplande sätt förmedla? Vad kan Gud vilja använda det till? Och att lyssna till en god predikan kommer inte räcka för oss. I början, vi har pratat med många nykristna kring det. De bara, wow, vilken undervisning. Och man är helt uppfylld av bara för att höra massa god undervisning. Men efter ett tag så räcker inte det riktigt. Utan vi känner, efter ett tag känner man än mer att evangeliet måste få arbeta i mig. Det måste faktiskt få bli handling. Och därför har jag lyft fram de här perspektiven utifrån Filippos och Barnabas agerande. Vi måste få göra som de emellanåt. Vi måste dela evangeliet. Det, då känns livet meningsfullt. Om jag får dela det. Inte kravfyllt, men meningsfullt. Och vi måste få hjälpa andra att tjäna Gud. Att göra som Barnabas gjorde mot Paulus och lyfta in honom i ett nytt sammanhang. Och så ser man... Wow, den här människan börjar blomma nu. Det här har nog Gud tänkt för den. Att få andens ledning göra sådana saker. Då blir vårt liv meningsfullt. Och då blir det meningsfullt att vara med i kyrkan. Och det tror jag att Gud vill uppmuntra oss. Att hjälpa varandra på de här bitarna. Det är att vara en levande gemenskap. Så jag hoppas att det blir recensionen av dagens förkunnelse. Att det är så Gud vill jobba. Vi behöver vara ledda av anden. Jag ska avsluta innan vi ber här med ett bibelord. Som landade i mig precis på morgonen. Det kan verka lite off topic så. Eller utanför sammanhanget. Men jag tror det... faktiskt kan säga en del till några av oss. Och det står i Jeremia 17 och vers 7 och 8. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är lik ett träd planterat vid vatten som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om en hetta kommer så förskräcks det inte utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer så sörjer det inte och upphör ej heller att bära frukt. Och en del har känt att det har varit lite tungt och det har varit lite torka. Men du är planterad vid bäcken vid Herren. Men jag tror också, jag hade i sommar, när jag gick en bönepromenad och ibland, jag bor i Ulvveket, ibland knallar jag på Hasselbacken där. Man kommer upp lite höjd över Villingen. Och jag fick mig en riktig Elia-upplevelse. När han är på berget Karmel och han molnspanar. Och ser egentligen ingenting och ingenting. Han skickar upp sin tjänare. Och så, nu, så till slut så säger tjänaren att nu ser jag ett litet moln vid horisonten. Och då säger Elia, nu gäller det att skynda sig för allt vad du är värd. För nu kommer regnet. Och jag tror att det, ibland ser vi inte vad som är på väg att komma. Men det kommer. Det kommer komma i ditt liv. Det kommer vara en del har känt. Jag har pratat med en del människor där. En del har gått förlorat. Och det de har känt att Gud har planterat i deras liv. Det kommer komma en ny tid. Och det kommer vara ett verk av den helige ande. Som kommer lyfta människor på nytt sätt. Och vi ska vara generösa med människor i den processen. Och med varandra och i våra egna liv. Och jag tror att det, precis som det var vatten i bäcken som i det här planterade trädet. Så tror jag att det vattnet kommer stiga. Och det kommer påverka ditt liv. Den trötthet du har känt kommer att rinna av. Och Gud gör allting nytt. Det är den heliga andes verk. Och då tränar vi inte utifrån vår trötthet. Eller vi tjänar inte utifrån det, utan vi tjänar utifrån att vi vet att vi står i förbindelse med honom som är det livgivande vattnet. Han är din och min hjälpare. Och han kommer vara vår uppmuntran och tröst. Och vi ska vara varandras också. Och han kommer ge liv och liv i överflöd in i den här gemenskapen. Och människor kommer få möta med Herren här. Och du ska vara med. Och vi kommer en del är mer av Filippos själar. Och en del är mer av Barnabas själar. Och vi jämför oss inte med varandra. Utan vi sträcker oss bara gemensamt mot Gud. Och det ska vi göra i lovsången och i nattvarden här. Men det här var det som Herren bad mig dela. Och vi ska be att det ska få bära frukt i vår kyrka.